Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Parissa, i vanliga fall så skulle vi ha haft en femte medlem. Men vi skickade iväg honom på semester för att du skulle komma.
Jag vet inte om jag ska jag ta det som något positivt eller är det en förolämpning?
Inte mot dig, mot Chang.
Jag hade tänkt köpa lite så här bakelser, men jag vet att du är en så här träningsfreak.
Du vet att Open börjar ju snart.
Jag vet, ja. Jag vet. Ja. Har du anmält dig?
Ja.
Open?
Ja.
Hon kör ju CrossFit.
Aha.
Berätta vad Open är.
Open är inledningen på CrossFit-mästerskapen egentligen.
Okay.
Och eftersom CrossFit är en sån sport som ska möjliggöra för alla människor att kunna vara med, så är liksom, där kan vem som helst anmäla sig.
Okay.
Och så får man vara med och tävla. Och sen går ju naturligtvis de bästa ifrån alla regioner och länder vidare till det som sen blir liksom världsmästerskapen.
Cool. Hur många gånger per vecka tränar du?
Det beror lite grann på vad man menar med träning. För att jag tränar ju CrossFit och sen spelar jag ju paddel. Men det räknas inte jag som träning riktigt.
På gymmet då?
Ja, precis, i paddelhallen.
Varför räknas inte paddel som träning?
Det är som golf, det är ingen träning.
Inte det.
Jo, det är faktiskt det är pulshöjande, det är absolut pulshöjande och det är ju liksom rörelse och det är väl alltid bra. Men om jag ska titta på det som är liksom renodlad träning som jag ser det, så är det väl kanske mellan 5 och 6 gånger i veckan.
Oh.
Alltså man blir ju beroende av CrossFit, man börjar missbruka det. Ja, men det är ju så. Alltså den här känslan efteråt, den bör man missbruka. För det är en fantastisk känsla. Du har ju blodsmak i munnen. Mm. Och så vill du bara tillbaka. Och det alltså är man, börjar man komma upp lite i år, jag säger inte att du har gjort det, men då börjar man börja säga, fan, jag måste nog tagga ner lite grann. För återhämtningen blir inte lika, jag vet inte om du har märkt det.
Hittar du på det här nu, eller vad kommer de här uppgifterna?
Nej, men jag har ju kört CrossFit. Jag körde ju...
När då?
Hur? Varför ser inte vi några resultat?
Sist jag hörde så var det informatörer på gymmet som sa att du hade en sån här gummiband när du körde chins.
Nej, men okay. Det var för några år sedan.
Det var några år sedan.
Jag tyckte ändå det var ärligt av dig att säga att återhämtningen inte är lika bra när man har blivit liksom... Jag märker det jättetydligt. Fast det blir också en trigger då. Mm. Att för det som är lite roligt är ju att när man då kommer upp i åren, vilket jag också har gjort, det är ju att nu är ju liksom... Om man tänker sig att förfallet liksom pågår, så är ju varje år man kan hålla i sina PB och se till att man inte så att säga går ner.
Sina...
Alltså sina personbästa i olika saker.
Aha, PB,
så, ja, precis.
Är det en etablerad term?
Ja, det tror jag nog att det är inom sportvärlden. Ja, men precis. Så att det är så här, varje år personal du klarar best av att hålla i det du liksom, dina märken på vad du gör bra, det är ju ändå utveckling. För att kroppen slits ju för varje år som går.
Det är mycket lättare att skada sig, har jag märkt.
Det är det också, ja. Så man får vara rädd om sig.
Crossfitter börjar känna nu att ja, det är lite högre risk att skadas. För i början var det lite som en sekt ju. Det är det fortfarande.
Det är det nog fortfarande, skulle jag säga. Ja.
Man är lite bättre än alla andra när man kör crossfit.
Inte längre nu.
Men jag tror att sekten är mer accepterad och typ... ja, men de är sin egen.
Jag tror framförallt att den har blivit mer tillåtande och mer inbjudande. Alltså sporten som sport.
På jobbet, vi kör ju typ slash crossfit 2 gånger i veckan, och då är ju alla inbjudna på polisen, och alla från IG eller de på utredningen så är man med och kör, och man kör efter sin förmåga, man tar de vikterna som man orkar med och så. Så det känns bra.
Ja, men det är viktigt.
Får bara ställa frågan, vad är din favoritövning? Vad är du starkast?
Vilken personlig rekord är du mest stoltast över?
Problemet är ju att jag är ju verkligen inte den personen som egentligen borde hålla på med crossfit. Därför att det är så här, min kroppsbyggnad, jag är kort.
Vilket inte är något fel.
Nej, absolut inte. Men i väldigt många övningar i crossfit så är det inte så bra.
Fast alltså, i många
man tjänar på att ha lite längd med sig. Så att jag är mycket bättre på att spalta mina övningar som jag avskyr. För de är så många jämfört med de jag gillar.
För jag tänker annars att om man är lång så måste man ju liksom flytta de här vikterna mycket längre sträcka. Och då när man är kort och har korta armar, korta ben, då blir saker till mycket enklare.
Fast... Ja, i marklyft möjligen.
Och bänkpress.
Bänkpress också.
Alla men där som var korta när jag var liten.
Teknik också.
Ja, men de tog alltid mest i bänkpress.
Ja.
Det är bra.
Ja. Nej, men jag skulle säga favoritövningar som jag ändå tycker är riktigt roligt att liksom vodda på, att göra liksom träningsprogram kring. Det är väl ofta sånt som man tycker att man är bra på. Det är ju då det är roligt. Så. Sen kanske inte det är det mest utvecklande. Det mest utvecklande är väl sånt där man kanske inte är så bra, men ändå tvingar sig igenom. Men för egen del så tror jag att det är nog pistols.
Alltså man går ner på knän.
Man går ner, precis, du gör en knäböj fast med ett ben i taget, kan man säga. Så bara på ett ben. Och sen handstand push-ups tycker jag är ganska roligt. Ja, det är
hur länge har du hållit på? Sorry.
Hur länge har du varit med i sekten?
Jag har varit med i sekten i 10 år i alla fall.
Och du har kört den här principfasta, rutinmässiga...
Nej, inte i 10 år, utan det har kommit och gått lite grann. Men jag skulle säga att de senaste 5 åren har jag nog gjort det.
Har du någonsin aldrig tränat? Haft en period där?
Absolut.
Ja, du har det?
Ja, okay. Innan barnen. Det var egentligen först när barnen kom som det blev liksom mycket mer regelbundet.
Paris, du har ju varit rektor också. I skolvärlden och när man är rektor, så här, kan man träna på arbetstid? Kan man dra ihop lärarlaget och köra en cirkelträning tillsammans? Eller hur ser skolvärldens... Ser man där på träning och så?
Men jag tror att där är det nog svårare att tänka att man ska göra saker på arbetstid. Däremot så finns det ju goda möjligheter, tycker jag. I alla fall där jag har jobbat. Att göra saker på den tiden när man inte har barnen. För att någonstans mellan 8 och 15 är det ju så mycket reglerad tid i skolan där man har elever och där elever kommer och går och sådär. Så att då behöver ju oftast alla, liksom, alla medarbetare vara ute bland barnen i stor utsträckning. Men min erfarenhet i alla fall att där jag har jobbat som lärare så har det också funnits ett väldigt intresse för hälsa och friskvård och att man har kunnat jobba med de sakerna också.
Kan man dra ihop lärarlaget typ innan lektionerna börjar, typ kanske redan vid 7-tiden? Kan man få lärare att komma lite tidigare till skolan för att hitta på aktiviteter tillsammans?
Det kan man säkert. Det var ju dock ingenting som jag vare sig provade eller tror jag skulle rekommendera. Jag vet av egen erfarenhet hur svåra morgnar kan vara. Inte minst om man har barn, vilket jag har, 3 stycken. Det är rätt mycket logistik. Så morgnarna är... Jag tänker att om många har morgnar som ser ut som mina, då skulle man nog inte vara jätteglad om arbetsgivaren bara, nu hörni, nu ska vi köra värsta peppen klockan 7.
När gick du upp idag?
Min klocka brukar ringa strax efter 5 på morgonen.
Oj.
Kan inte du berätta hur en dag i ditt liv ser ut som kulturminister?
Ja, ingen dag är den andra lik.
Jag tänkte men, precis säga, du får inte säga en dag en andra.
Nej, jag tror inte det. Det är verkligen,
och säg alltså, inte det... att du gillar att det är spännande med att möta människor, att det är det mest utvecklande.
Ja, men alltså, jag ska försöka göra någon form av liksom, beskrivning i alla fall. Den får ju bli ett hopdrag av kanske en vecka generellt, i och med att en dag aldrig egentligen ser ut som en annan. Men normalt sett så kliver jag upp på morgonen och är jag schemalagd att morgonträna, så ringer klockan efter 5 och då brukar jag försöka vara på gymmet någon gång mellan 5:30 och 6. Och sen så gör jag mitt pass och sen åker jag hem, och då hinner jag hem lagom till att familjen liksom kliver upp, så då kan jag vara med och rodda frukostar och liksom se till att alla kommer iväg dit de ska, och sen åker jag själv till jobbet samtidigt som barnen åker till skolan.
En viktig fråga, gymmet, har den öppnat så tidigt? Eller är det på 24-7?
Hon är där.
Ja. Men jag bara undrar, eller har den specialen?
Hon är med i boxen.
Jag är med i en box. Man får, precis, så måste man ju förklara att en box är ju egentligen ett gym. Fast i crossfit-termer så kallar vi det för box istället. Och den boxen som jag är med i, den öppnar 05:30.
Och var det i Vallentuna, Österåker, eller vart var det du bodde?
Ja, Vallentuna. Ja. Mm.
Och det är öppet 05:30?
Det öppnar 05:30.
Ja. Och hur många är det som är där? Och, alltså hur många är det som... Ja, men alltså, vi... är det många som är där? Vem är uppe 05:30?
Men alltså, för att kolla, crossfit är ju pass. Så första passet antar jag är 05.
Nej, men det är då, alltså, när jag tränar på morgonen, då sköter jag min egen träning efter en programmering som jag har.
Mm-hmm.
Så att tränar jag kvällstid, då är det oftast pass. Tränar jag på morgonen, då är det min egen programmering som jag går efter.
Okej.
Okay. Ja, och sen lite kultur.
Och sen, precis.
Okej, så barnen går till skolan, precis, och när,
alltså, när vi väl har fått iväg liksom, när jag väl har fått iväg familjen, så brukar jag själv rulla till jobbet. Vi brukar åka någonstans strax innan 8, så 7:45 ungefär, 7:50. Då åker vi iväg allihopa. Och så kommer jag antingen till jobbet, om det är dit jag ska, till så att säga departementet, eller så är det att jag ska ut på något besök eller träffa någon organisation eller någon förening eller liknande som jobbar med kulturfrågor oftast. Så att då brukar det vara att man gör ett eller två besök eller har ett antal möten på förmiddagen, och sen så... Om jag har möten på förmiddagen så brukar vi försöka göra någonting praktiskt på eftermiddagen och tvärtom. Så att då gör man liksom någonting av det omvända på eftermiddagen. Det innebär ju också en hel del resdagar. Jag har försökt lägga mycket av min tid på att inte fastna för mycket i Stockholm. Vilket gör att ibland så när klockan ringer 05 så handlar det ju faktiskt om att också sätta sig och åka någon annanstans i landet för att möta vad som finns att ta del av där när det kommer till kultur. För att det är väldigt lätt att, också för mig som bor i Stockholm, att fastna i Stockholm. Det finns ett otroligt rikt utbud av kulturaktiviteter och kulturengagemang här. Men det finns ju lika mycket, om inte ännu mer, i andra delar av Sverige som är liksom lika värda att lyfta fram. Så jag har valt att lägga mycket av min tid också på att åka runt.
Finns det någonstans du åkt till och blivit förvånad över vad det har funnits för utbud där som du aldrig kunnat tänka dig eller aldrig hört talas om förut?
Ja, men jag skulle säga att det är mer eller mindre på varje ort jag är på och möter i Sverige, så tycker jag att det är väldigt fint att se att det finns ett sånt rikt kulturutbud som är också en blandning av det som är organiserat av föreningar och civilsamhället, men också sånt som kommer via till exempel kulturskolor eller sånt som kan vara som en del i kultursamverkansmodellen, som är så att säga en modell mellan kommuner, regioner och staten också. Så att det, och inte minst ska jag säga också den fantastiska rikedom och fauna av privata initiativ inom kulturvärlden som också finns runt omkring. Det är liksom väldigt lätt att vi fastnar i att prata om det som den kulturen som finansieras med så att säga offentliga medel och med skattemedel. Men det finns ju också jättemycket i Sverige som görs och som är värt att lyftas fram som görs via så att säga privata medel och som finansierar sig självt.
Men är det någon speciell som stack ut? Någon som du verkligen lagt på minnet?
Då skulle jag nog säga att det är nog när något av det som man har gjort eller bidragit till har fått som liksom konsekvenser och följdeffekter som har varit positiva även för annat. jag var och besökte en kulturskola som jag tyckte gjorde ett väldigt, väldigt fint arbete i att se till att kulturskolan också blev en del av samhället på så vis att man tog ett gemensamt ansvar för barnens lärande. Inte bara i det som rörde så att säga, det estetiska som man lärde ut på kulturskolan, utan här tog man också ett ansvar för barn som kanske då inte klarade av skolgången. Och där skolan faktiskt vände sig till den lokala kulturskolan och sa, kan ni hjälpa oss? Mm. För vi vet att det finns ett intresse här hos den här personen, men vi får inte fram det, vi lyckas inte. Och det här var en riktig solskenshistoria där kulturskolan klev in och med hjälp av den kompetensen och de liksom fantastiska pedagoger som var där, så lyckades man med att inte bara få den här pojken som det var att uppnå sina mål inom kulturskolan, för de hade satt upp ett antal mål gemensamt då när han väl kom dit, utan man lyckades faktiskt också få honom att klara sin vanliga skolgång och gå ut med godkända ämnen.
Förlåt, när du säger vad menar man med kulturskola?
Ja, men kulturskolan är ju någonting som kommunerna i Sverige anordnar. Idag, vi har ju 290 kommuner i Sverige. 286 av dem erbjuder kulturskola till alla barn och ungdomar i kommunerna. Det vill säga man anordnar olika typer av kurser. Det kan vara att du kan komma och lära dig spela piano eller lära dig sjunga eller lära dig spela ett visst instrument. Det kan också vara, vissa kulturskolor har ju nu att de jobbar med så här programmering, att man kan komma och lära sig skapa dataspel till exempel. Så allting som kan tangera egentligen kulturen, så det är i utbildningssyfte för att se till att barn och ungdomar dels får en meningsfull fritid, men också att vi i Sverige klarar av att bygga en bredd i kulturkompetens. För det är ju superviktigt för att vi sen ska ha artister som kan nå ut i Sverige men också internationellt. Att vi liksom är måna om det svenska musikundret och så. Det är ju kulturskolan som ligger mycket till grunden för det.
Mm. När du tillträdde som kulturministern, du sa någonting att kulturen mår bra av mer borgerlig politik. Vad är borgerlig kulturpolitik?
För mig är borgerlig kulturpolitik ett par olika saker som också tydligt skiljer sig mot, tycker jag, den politiken som man har fört tidigare. En sån sak är ju frihetsbegreppet. Alltså där är ju, för mig som moderat, så är ju frihetsbegreppet egentligen ideologiskt styrande i allting som vi som moderater också gör. Handlar ju någonstans om att möjliggöra för en större, så att säga, frihet för människor. Och även när det kommer till kulturen så tycker jag att frihetsbegreppet är viktigt att värna. Med det menar jag att jag tror att vi behöver bli måna om att möjliggöra för en större frihet för kulturen generellt. I det ligger för mig att vi måste kunna prata om att all kultur inte är offentligt finansierad. Vi måste kunna prata om att kulturen, tror jag, mår bra av att kunna stå på flera ben och kunna finansieras på flera olika sätt. Där ett sätt kan vara offentlig finansiering med skattemedel. Och viss kultur kommer alltid behöva skattefinansieras.
Men varför?
Varför den behöver göras det? Mm. Jo, men jag, för att man behöver också förstå att kulturen bidrar till värden i samhället som kommer att gå förlorade eller som är mer, så att säga, svåra att få tag på och värna om inte kulturen har en naturlig plats.
Som vad då till exempel? Ja, i vilket sammanhang kan du...
Öppenhet, demokrati, yttrandefrihet. Den typen av begrepp, alltså tittar man historiskt i Sverige men också runt omkring i världen, så är det ju ofta, så att säga, kultursektorn som slår vakt om den typen av värden som markerar en demokrati, genom att vi har yttrandefrihet, genom liksom att vi har fria medier till exempel, genom att vi har journalister, att vi har författare, att vi har musiker som är fria i sitt konstnärskap.
Men alla de här, alltså alla de här kultur, eller exempel på kultursektor som har slagit vakt om frihet och demokrati, det har alltid varit en kultursektor som inte varit lierad med staten. Sen har ju staten blivit lierad med dem genom att finansiera och bli en del av deras verksamhet. Så alla exempel i historien när kulturen slagit vakt eller slagit ifrån, då har kulturen aldrig haft en hand inne i politikens ficka och tvärtom. Så varför skulle det vara att slå vakt nu?
Ja, jag håller nog inte riktigt med om den historiebeskrivningen. För att staten har ju tagit ett ansvar för kulturen på olika sätt. Om vi ska gå tillbaka till att titta på tryckfrihetsförordningen, som ändå var ett sätt att så att säga, slå vakt om demokratiska värden som också kopplar till kultursektorn och friheten inom kultursektorn, så är ju den, alltså vi har Sveriges äldsta tryckfrihetsförordning i Sverige, det är ju fantastiskt. Och det är ju ett sätt då staten kunde ta ett ansvar och visa på att det här är värden som vi vill slå vakt om och som vi är måna om, och där friheten i kulturvärlden är viktig att måna även ifrån statens håll. Sen har ju så att säga, om man tittar på finansiering, så har ju statlig finansiering varit en del av kulturen under relativt långt, av viss del av så att säga, kultursektorn under relativt lång tid nu på olika vis. Men det handlar ju också om att främja de demokratiska värden som vi någonstans vill bevara och ska bevaka i Sverige. Vi kan titta på, jag hade ju under förra året förmånen att arbeta en hel del med mediefrågor. Inte minst frågor som tangerar både att vi som från regeringens håll gav nya direktiv till en public service-utredning som ju är påbörjad och arbetar just nu. Det är en parlamentarisk kommitté som jobbar med de frågorna. Och även då att ta fram ett nytt mediestöd. Och mediestödet syftar ju till att ge möjligheten för fria medier att verka runt omkring i hela Sverige på bra villkor, och att dessutom så att säga, invånarna och medborgarna i Sverige har rätt till att få ett nyhetsutbud i hela Sverige, att det inte ska vara koncentrerat till storstäderna, eller att oavsett var du bor i Sverige så har du rätt till granskande journalistik. Och där tar ju staten ett ansvar i och med att vi ger då bidrag till, i det här fallet, medier för att möjliggöra för den demokratiska ordningen.
Men finns inte en risk, även om indirekt, att staten blir lite paternalistisk och försöker att styra kultur på ett sätt, eller att bestämma vilken kultur är värd att bevara istället? Mm. Är det inte bättre och mer demokratiskt som folk bestämmer vilken kultur som de vill främja och konsumera och bevara?
Ja, men absolut, jag tror att det finns, man måste kunna prata om bägge sakerna. Jag tycker det här är en jättebra poäng. Och när jag pratar om frihetsbegreppet så är det ju precis det här jag menar. Vad är då en moderat eller en borgerlig kulturpolitik? Ja, men här står friheten i centrum. Att det är därför jag så tydligt slår fast att viss typ av kultur kommer alltid behöva statlig finansiering. Därför att det finns andra värden som den är med att värna. Det finns högre demokratiska värden som kulturen är en viktig del av. Och det måste vi vara beredda att också, så att säga, både finansiera och försvara. Men en annan del i detta handlar ju också om att möjliggöra för kulturen att verka på plattformar som kanske då inte är offentligt finansierade. Och då måste vi ju titta på hur ser villkoren för dem ut. För att det handlar ju också om frågor om företagande. Det handlar om frågor som, så att säga, vad är människor villiga att konsumera för typ av kultur, och hur ska vi från politiken kunna främja det? Så att jag tror att, och kopplat till då den här inställningen om att finns det risk för att staten påverkar, återigen tillbaka till frihetsbegreppet, där jag har varit glasklar från dag ett i det här uppdraget att poängen eller principen om en armlängds avstånd mellan politiken och det som är så att säga kulturen, den är avgörande om vi ska kunna upprätthålla kredibilitet i detta. Och det bygger ju på att politiken kan bygga ett ramverk, att vi kan prata om vilka principer som ska råda, hur vi på bästa sätt ska bygga upp ett ramverk för en fungerande kultur i hela Sverige. Men vi ska hålla oss så långt ifrån att styra innehållet som det bara går. Det är när politiken börjar vara in och peta på innehållet, det är då det börjar bli farligt på riktigt.
Om vi spinner vidare på det Omar säger, om vi jämför två branscher, om vi tittar på filmbranschen i Sverige, Filminstitutet, vad jag såg får de cirka 600 miljoner per år, och närmaste 3 åren vill de ha cirka 2 miljarder. Om vi jämför dem med den svenska datorspelsbranschen som får knappt några stöd vad jag vet, och de omsätter närmare 60 miljarder. Om vi återgår till begreppet frihet, vilka av de här två branscherna skulle du säga de själva upplever sig vara mest fria?
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ja, men jag har ju träffat företrädare för dataspelsbranschen. Det jag tycker är spännande när jag har träffat de företrädarna, det är ju därför att det här är en fantastisk bransch där Sverige också verkligen ligger i bräschen. Alltså vi är internationellt erkända för den kvalitet som vi håller när det kommer till export inom dataspelsbranschen. Det är ju fantastiskt. Men det här är precis som du säger, det här är en sektor som överhuvudtaget inte har några statliga medel eller får några statliga pengar, utan som är verkligen sprunget ur innovation och av människors egen, så att säga, egen makt och kunskap.
Varför kan inte filmbranschen också göra det?
Ja, men jag tror att den kan det, och den gör ju det till del. Men återigen så måste man kunna prata om att det finns vissa saker som vi kommer behöva värna utifrån att man kanske inte kan säga att det här är någonting som människor i regel lägger sina pengar på, men det finns ändå värden som upprätthålls av att vi lägger statliga medel på det, och delar av filmpolitiken kan ju till exempel vara sådan. Men det är ju också så att vi behöver titta på vad är det som händer inom filmbranschen. Till exempel, vi ser ett jättestort teknikskifte nu där inte minst pandemin spelade ju roll, men också så att säga hur tekniken bara har sprungit ifrån branschen, där vi ser att fler och fler liksom streamar. Man går inte på bio. Det är liksom, ungdomar vet knappt vad bio är, ärligt talat. Och det här blir ju också problematiskt för en bransch som är viktig utifrån en massa olika syften.
Men varför skulle den branschen överleva om folk vill inte ha det?
Men jag tror att folk vill ha det. Jag tror att folk vill kunna se film. Folk vill kunna se bra svensk film. Men vi måste kunna titta på hur ska branschen omforma sig eller anpassa sig till en helt ny verklighet. En helt ny digital verklighet. Och kanske också nya, så att säga, beteendemönster och användarmönster hos människor.
Vad är det som får dig att tro att folk verkligen vill se svensk film så mycket? För folk ser ju inte på svensk film.
Men det kan vi ändå se, till exempel hos streamingtjänsterna, där många av dem producerar ju också. Det handlar ju inte bara om att de köper in och sänder, utan många av dem producerar ju också.
Får de statligt stöd?
Jag kan faktiskt inte svara på exakt hur om de får statligt stöd eller inte. Men streamingtjänsterna idag, de står ju för mycket av sin ekonomi själva. De har ju inte som Filminstitutet, det vill säga att de har en pott pengar som de liksom, utan sen om de kan ansöka, det tror jag att de kan göra. Jag tror att de kan ansöka för att få ta del av medel från Filminstitutet. Precis. Så att det är ju inte så att de får riktade pengar, men däremot har de ju samma rätt att ansöka om att få pengar.
Men det är en grej jag inte fattar då, för att om vi pratar om begreppet frihet och armlängds avstånd, då finns det en potentiell kulturflora där ute som folk kan få för sig att skapa. Vi får spelbransch, vi får alla möjliga saker. Men sen kommer staten in och säger, ja men vänta, här finns det kulturellt material som vi tycker ska finnas. Mm. Folket tycker inte det, men staten kommer och tycker att men det här måste finnas ändå. Och då ska vi lägga pengar på det. Sekunden man har tagit det steget, då är ju inte den delen av kulturen fri. För att det är en kultur som egentligen är framtvingad för att man skickar in pengar i det. Så det är där jag inte riktigt förstår frihetsbegreppet.
Är det sant då, Ashkan? Låt ta till exempel Norrköping, och vi har ju Norrköpings symfoniorkester. där är ju kommunen med och finansierar en större delen av deras verksamhet. Det täcker ju inte av sig självt.
Nej.
Men på vilket sätt är kommunen med och styr vad de ska leverera? De ju sköter ju sig själva.
Nej, men att tvärtom de finns överhuvudtaget.
Exakt.
Att de någonting existerar som, överhuvudtaget. De borde i så fall inte existera.
Någonting som folket inte vill ha. Om de är inte beredda för att betala.
Varför
för det?
Varför ska Norrköping en symfoniorkester? Liksom? Mm.
Ja. Parisa, ja, varför ska de finnas? Det är ju, där har ju din partikollega Sofia Jarl varit ute och stuckit ut hakan och sagt att en del kulturarbetare är lite bortskämda och att de kanske borde finansiera sig själva lite mer. De kanske borde spela ABBA-musik eller något liknande. Mm. Vad tänker du kring det?
Ja, men, så här, jag tycker ju inte att ordvalet som användes kanske var lämpligt. Jag hade kanske inte använt de orden.
Vilket men, ord tycker du men, är mer lämpligt?
Nej, men däremot så tycker jag principen är det som lyfts fram. Det vill säga att diskutera om kulturens frihet och att kulturen blir friare. Och man också kan prata om att den behöver stå på flera ben än att bara vara statligt finansierad. Det är ju helt rätt. Det har jag också lyft fram sedan dag ett. Att vi måste kunna titta på att viss kultur är statligt finansierad och kommer så att behöva vara. Men det finns också en massa annan kultur som skulle må bra av och också bli friare av att kunna stå på flera ben och inte hela tiden vara så beroende av staten och bidragen som kommer därifrån, utan där man också kanske behöver titta på. Det finns ju en massa sådana positiva exempel runt omkring i landet. Det finns privatteatrar, det finns andra typer av organisationer och institutioner som bedriver så att säga kulturevenemang och kulturaktivitet helt i egen regi. Och de gör ju ett fantastiskt jobb. Och där kan man ju verkligen fråga sig själv, vem är det som är friast? Är det de som så att säga har statliga bidrag och använder sig av den möjligheten? Eller är det de som klarar av att finansiera sig själva? Jag tror att svaret ligger någonstans mitt emellan. Jag tror att man behöver titta på kulturen som en bransch som är också inom tillväxt, som också bidrar till världen i Sverige, men som inte bara handlar om att den behöver vara offentligt finansierad, utan som faktiskt också kan vara finansierad på flera och andra olika sätt.
Jag har två frågor. Vi har alla här en vän inom dataspelbranschen som är vd. Och frågar man om så här, hur tycker du att man ska, alltså, om du ska få statligt stöd om det skulle hjälpa spelbranschen? Och då sa han att det bästa de kan göra är att hålla sig borta från oss. Då tänker jag så här, du är ju ändå moderat, du är liksom borgerlig i hjärtat. När du hör ett sånt svar, du är samtidigt kulturminister. Finns det en konflikt i dig? För att du måste ju ändå som moderat tycka om det första det han säger. Men som kulturminister, hur tänker du?
Jag tycker att det är jättebra. Jag vet inte om det är samma person vi har träffat, men jag har också träffat så att säga branschföreträdare och ställt egentligen samma fråga till dem. Vad vill ni? Finns det någonting ni tycker att politiken behöver göra här för att underlätta för er? Och det roliga svaret som jag har fått är ju exakt detsamma. Håll er härifrån. Och jag blir väldigt glad av det svaret. Det kanske är mitt moderata hjärta då, men jag tycker att det är väldigt häftigt att kunna se en bransch som har fötts utifrån en innovation och ett behov som uppenbart har funnits och som har etablerat sig inte bara i Sverige utan också internationellt och som visar framfötterna och som också bidrar till Sveriges BNP så som de ju faktiskt gör inom dataspelsbranschen. Det som jag fick med mig från det mötet, det var att i samma andetag som man sa så här, vi vill inte ha någonting av er, vi vill inte ha liksom statliga medel eller att politiken ska in på något sätt i detta, men det vi vill ha, det är ett erkännande. Och det har jag burit med mig, att vikten av att ändå kunna lyfta fram alla de goda exemplen som görs runt omkring i Sverige för kulturen och för människorna i Sverige via kulturen, men som kanske inte får det utrymmet som de alltid förtjänar, därför att vi lite grann fastnar i att prata just om kulturen som är offentligt finansierad.
När du blev kulturminister så var ju Aftonbladet ute väldigt tidigt och sa att det här blir döden för svensk kultur eller kulturliv de närmaste 4 åren. Du är ändå kulturminister i en högerregering. Upplever du, känner du när du är ute och träffar föreningar, kulturarbetare, att det finns en misstänksamhet mot dig för att du är höger, att du egentligen kanske vill bara lägga ner allt de gör, att du inte står bakom dem. Alltså, känner du det när du träffar dem?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker ändå att jag blir bemött med liksom mycket respekt och att så här, jag har kul på jobbet och det trevliga möten jag har. Däremot så vet jag i vissa sammanhang så brukar jag ibland, om jag ska liksom prata vid något tillfälle eller hålla något tal av något slag, så brukar jag skoja till det och säga så här, att jag är ju faktiskt inte bara kulturminister, jag är ju också moderat. Och då kan man se att det går som en liten susning så här i salongen, att liksom så. Men det är ju mest för skojs skull, tycker jag, för att det är så uppenbart att det finns en bild av att så här, borgerliga kulturministrar, det enda vi ägnar oss åt är att stänga ner eller lägga ner, eller att vi inte vill liksom offentligt finansiera saker eller med skattemedel eller vad det nu kan vara. Och jag tycker att det där är så långt ifrån liksom rätt som det kan bli, och jag tycker också att det ligger på mitt ansvar att visa på att den här regeringen är oerhört intresserad av de här frågorna, är mån om att lyfta frågorna om kulturens vikt, och inte minst när vi har en statsminister som själv är så pass intresserad av de här frågorna, då känner jag också ett extra ansvar att visa på det, såklart.
Parisa, vad tycker du är svårast med att vara kulturminister? Vad är det svåraste i uppdraget?
Det svåraste i uppdraget, det är nog tiden, skulle jag säga.
Du har för mycket tid.
Ja, jag har för mycket tid. Nej, alltså just att jag önskar att dygnet hade haft dubbelt så många timmar.
Så det är inte budget det handlar om, att du hade önskat att du kunde ge mer budget eller mindre, utan det är din tid som är...
Jag tycker att det som jag har lagt mycket av min tid på handlar ju om att resa runt och också få en erfarenhet med mig om förutsättningarna för kulturen runt omkring i landet. Och för att kunna skapa politik som utgår ifrån så att säga, de borgerliga kulturpolitiska värdena som jag tror på, då måste jag ju också ha en erfarenhet i praktiken. Jag måste få med mig hur det faktiskt ser ut. Det är precis på samma sätt som när jag jobbade som rektor, att så här, jag kan inte sitta som rektor och fatta beslut för lärarna om jag inte själv vet hur det är att vara lärare, om jag inte har med mig den erfarenheten. Jag måste vara ute och se det och förstå det. Och därför har det varit viktigt för mig att också lägga ner mycket tid på att möta olika typer av organisationer och institutioner som jobbar med kultur på olika vis, för att förstå hur deras verklighet ser ut och vilka förutsättningar de verkar i. Då blir det också lättare för mig att både bygga en politik kring det, men också att kunna föra en så att säga, diskussion som inte är baserad bara på ideologiska låsningar, utan som faktiskt också bygger på en vilja att kunna förstå varandra och komma framåt.
Parisa, vad är en kulturkanon och varför behöver Sverige en kulturkanon?
Och jag sa ju precis att det är viktigt att inte fastna i ideologiska låsningar. Och det här tycker jag är så spännande. Därför att kulturkanon verkar vara ett rött skynke för vissa när det handlar om just ideologiska låsningar. Jag tror att vi behöver en kulturkanon i Sverige. Därför att för mig är en kulturkanon en väg in i ett samhälle, för att kunna förstå ett samhälle, för att kunna förstå vad det är man möter runt omkring sig, för att kunna få med sig historia som också har bidragit till att det idag ser ut som det gör här. Men också för att kunna göra bildningsresor framåt och kunskapsresor framåt. När vi tittar på hur många barn och ungdomar idag som inte får med sig läsningen från ung ålder, så blir jag riktigt både rädd och ledsen av de siffrorna. För vi vet att läsningen, det är grunden till att man ska bli en skrivande människa. Det är grunden till att man ska kunna bli en tänkande människa och en människa som också kan ta tillvara på sina demokratiska rättigheter. Det är liksom läsandet som ligger till grunden för det. Och när vi då har ett läge i Sverige när barn och unga läser mindre än vad de har gjort tidigare och klyftorna dessutom ökar mellan läsvana barn och läsovana barn, då tänker jag att det är någonting vi behöver kunna göra i att prata om detta och se hur vi på bästa sätt kan så att möjliggöra för fler och göra både bildningsresor och kunskapsresor. Det här kanon är en möjlig väg att bidra till att människor kan hitta inkludering. Att bidra till att människor kan känna en gemenskap kring någonting. Det kan fungera som en gemensam lägereld. Men det kan också vara ett sätt att möjliggöra för människor att faktiskt göra kunskapsresor och bildningsresor som inte har fått med sig det naturligt.
Förlåt Paris, jag fattar inte. Alltså, först när jag hörde, när jag läste om kulturkanon, först så trodde jag det var kulturkanon.
Mm. Men den sen, är ju kanon.
Så ja, att... men sen så försökte jag förstå, alltså jag har verkligen läst på och försökt, vad är en kanon? Jag har inte fattat det. Vad är det liksom?
Nej,
vad
men
är
då
det?
Ska jag förklara.
För så... du sitter här och pratar, men jag fattar inte.
Nej, men då ska jag förklara. Jag börjar, ja. Vi börjar från början. Tanken är så här. Det vi från regeringens håll har gjort nu, det är att vi har utsett direktiv och vi har utsett en kommittéordförande. Som har
Lars Trädgård.
Lars Trädgård.
Ja, vad bra.
Som har fått det.
Det är någon som är jag känner till. Nu? Ja, det jag känner till honom.
Han väntar oss.
Och han har fått i uppgift att tillsammans med en kommitté utse expertgrupper som ska titta på vilka konstarter som ska ingå i en kanon och som ska komma med förslag på hur och vilka verk som skulle kunna ingå i en kanon. Och sen ska kommittén i sin tur fundera över hur kan en kanon användas? Hur kan den vara relevant över tid? Och hur skulle man kunna tänka sig att en process med att se till att sprida en kanon?
Kanon kan är en samling.
Ja, precis. Okay.
Men är det olika kategorier som i den danska kanonen att det är böcker? Det är filmer, det är musik.
Det kan det vara. Och det är så här, apropå armlängds avstånd då, och hålla, att politiken ska hålla sig långt ifrån att styra innehåll. Så här har ju vi konstruerat en modell som faktiskt inte har provat tidigare. Men det här bygger på att jag tycker att det är så viktigt att slå fast att det här är alltså inte ett politiskt projekt. Det här är inte liksom många säger så här, men det här är ett högerprojekt och det är ett nationalistiskt projekt och så. Jag tycker det är så otroligt synd. Min ingång in i arbetet med detta har ju helt och hållet handlat om att inkludera. Se till att så många människor som möjligt får tillgång till det fantastiskt rika kulturarv som ändå finns i Sverige. Och få möjlighet att också förstå och kliva in i så här, diskussioner som kanske annars hade förblivit slutna för oss.
Fast borde inte en högerregering istället stoltsera med att ja, absolut, det är en nationalistisk strategi. För om jag får en alternativ förklaring till vad kanon är, det är egentligen när eliten, och då menar jag inte elit i någon negativ bemärkelse, utan högsta hönsen, gör en samling av verk, böcker för att skapa en identitet i samhället. Det var alla mänskliga samhällen alltid har behövt. Du behöver en historia, vart du kommer ifrån, vem du är och hur du ska tänka kring saker och ting. Det var en kanon till för egentligen. Så egentligen är det ju, om det ska funka överhuvudtaget så måste det ju vara ett nationalistiskt projekt. Men frågan är det det som saknas eller är det att när det väl finns en kanon, vad är det som får dig att tro att de här människorna som behöver läsa så mycket kommer börja läsa för att det finns en kanon?
Jag tror inte att det nödvändigtvis kommer vara så. Okay. Att det är liksom, men jag tänker så här, jag tror att vi behöver göra allt vi kan för att se till att så många människor som möjligt faktiskt får möjligheten att ta sig in i kulturella rum som jag tror annars förblir stängda. Jag kan gå till min egen erfarenhet. När vi kom till Sverige, jag och min familj, vi hade ändå ett kulturintresse med oss. Mina föräldrar spelade mycket persisk musik i huset och det var mycket liksom poesiläsning och dikter, men allting var ju på persiska. Jag hade inte möjligheten att förstå det svenska, därför att det var inte någonting som kom naturligt in i min familj. Utan det fick jag liksom strida mig till att förstå, okej, men det här är ett nytt sammanhang och ett nytt samhälle. Och varför har det blivit som det har blivit? Sen har jag haft tur att jag hade ju folk runt omkring mig, lärare och bibliotekarier och andra, som kunde hjälpa mig att så att säga lägga det pusslet och förstå samhällsbilden idag. Och också våga kliva in i dem som rummen som annars för mig hade förblivit stängda. Den möjligheten tror jag att fler behöver. Jag tror att det behöver inte heller bara handla om så att säga, integration utifrån ett etniskt perspektiv. Att man är född utomlands eller så. Utan det har också att göra med att vi ser att generationsklyftorna i Sverige är större än vad de någonsin har varit. Vi har fler så att säga, som blir äldre och äldre och vi har en yngre generation som är långt ifrån den äldre generationen. Och det har skett massor med språng, samhällssprång däremellan. Så vi har svårt att förstå varandra som människor. För vi delvis pratar olika språk och har olika referensramar. Och i en tid när samhället är mycket polariserande, när vi liksom dras isär av olika krafter, så tror jag att vi behöver saker att samlas kring. Och det är där jag tänker att om en kanon kan vara en sån sak att samlas kring, om en kanon kan vara en sån bidragande orsak till att människor kan göra kunskapsresor, ja, då är det helt rätt sak att göra.
Jag tror kanske att vissa som är kritiska till det här projektet är de som kanske ideologiskt är mest för mångkultur till exempel, och är skeptiska till att det finns svensk kultur överhuvudtaget. Men vad tycker du om begreppet mångkultur, eller hur ser du på konceptet mångkultur, och gör det en skillnad mellan mångkultur och ett multietniskt samhälle?
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag tycker alltid att begrepp är svårt. Alltså jag är ju själv ett resultat av mångkultur, får jag väl säga. Så här, jag har med mig min kultur, den persiska, som jag också är fostrad i och som mina föräldrar har varit noggranna med att ge mig arvet ikring. Men jag har också med mig det svenska, och som jag är otroligt mån om. Och skulle någon fråga mig så här, är du svensk? Då svarar jag, ja, det är jag. Och frågar mig någon, är du persisk? Då svarar jag ju, ja, det är jag. Så att jag är ju på något sätt ett resultat av en sammanblandning av kulturer, där jag har fått möjligheten att förstå kulturerna och lite grann också skapa min egen identitet utifrån de olika kulturer som har fått mötas. Jag tror att vi behöver prata om det som är den svenska kulturen. Jag tror att det är superviktigt att vi kan sätta ord på vad som är svensk kultur. Därför att jag tror att när vi inte gör det, och när vi säger att det inte finns en svensk kultur, då underminerar vi inte bara så att säga det egna landet, Sverige, utan vi underminerar också möjligheten för människor att få känna sig samlade under en gemensam identitet, under någonting som skapar ett vi.
Mm. Jag tror du har helt rätt. Vi behöver definiera svensk kultur och sätta ord på det. Därför tänkte jag att amerikanon är en utmärkt idé, så att det ska vara en sorts rättsnöre. Men så fort det kom upp på tapeten tänkte jag, politiken måste hålla sig borta från det här. Alltså det får inte bli politiskt. För jag såg framför mig att om MP är med och har en hand i det här, då kommer de lyfta fram mer typ bröderna Fares och Jossan Hassan Khemiri, exakt, för att
nu är inte han svensk, men
det är MP, vi snackar om MP.
Inte nödvändigtvis för att de tycker att de är svenskar, men för att sticka ögonen på högern. Medan om SD är med och pillar på det, då kommer de ta bort bröderna Fares och Jossan Hassan Khemiri för att de inte har svensk klingande namn. Och du vet, då blir det så här, det blir fel. Så den här kommittén, finns det något inslag av politiskt där alls?
Ingenting.
Bra.
Och det är också därför som vi har byggt in den här tvåstegsraketen, kan man säga. Där regeringen utser direktiven och kommittén. Men sen är kommittén fri att utse expertgrupperna som ska ta fram vilka verk som ska ingå. Så att det är ju liksom dubbel armlängds avstånd vi har byggt in just för att det är så viktigt att det här inte ska politiseras, utan att det här faktiskt ska vara professionen självt. Och här tycker jag det är roligt också med, för att för mig har ju liksom halva grejen i detta har ju varit själva resan. Alltså att få till en diskussion om kultur och vad som ska ingå i en kanon, och att folk får tycka olika och att det får bli lite tjafsigt och lite bråkigt, och någon tycker det här och någon tycker något annat och någon tycker inte vi ska ha det alls och sådär. Det är ju liksom halva grejen. Det är ju inte som att vi, alltså det är ju inte som att människor förbrukar för mycket kultur eller liksom läser för mycket litteratur i det här landet. Snarare tvärtom. Så jag har ju liksom det här att det ska vara ett inkluderande projekt där alla ska kunna få delta i debatten. Det har ju varit jätteviktigt för mig när vi har skrivit fram direktiven och också så att jag presenterat hur detta ska göras. Så min förhoppning är ju att folk faktiskt ger sig in i debatten helhjärtat och tycker, oavsett om man tycker att det är bra eller dåligt eller vill inte eller vill debattera vad som ska ingå eller inte, kör på. För det är liksom en del av processen, tänker jag.
Men här kommer min grej som jag inte lyckas. Det här med att så fort politiken lägger sig in, då skapar du, eller du vill skapa någon sorts efterfrågan som egentligen inte finns. Men om du kollar på böcker som säljs i Sverige, det är liksom deckare och så här, ja, kärleksromaner. Förortsnuten sålde säkert jättebra också. Ja, grattis. Men det är mest deckare, kärleksromaner. Det är det som säljer. De flesta läser inte tung litteratur. De flesta gör inte det. Vad händer om vi bara accepterar att de flesta människor är inte intresserade av poesi, opera och Norrköpings symfoniorkester, för att de har så jävla mycket annat att tänka på? Men då kommer staten in här. Det är det jag menar att staten gör undermedvetet, att jo, men folk borde göra det.
Mm.
Så då ska vi ta fram en kanon. Och den här kanon ska bli en samling så att vi kan ge människor identitet. Medans å ena hållet så är de flesta ointresserade. Och andra hållet sitter de flesta på internet. Det är där de formar sin identitet. Liksom det närmaste de kommer komma i kontakt med den här kanonen, tror jag, det är att de kommer läsa om det på Wikipedia och that's it. Så blir det inte att man skapar en falsk efterfrågan för något som folk egentligen inte vill ha och inte bryr sig om.
Jag tänker så här, för de människor som inte vill ha och inte kommer bry sig om det, då kommer det ju inte spela speciellt stor roll. De behöver ju inte, så att säga, komma i kast med den överhuvudtaget om de inte är intresserade.
Men det är ju dem du vill nå, sa du. Det är
ja.
Dem.
Ja, och varför vill jag nå dem? Jo, därför att jag tror att det är farligt att vi hamnar i ett samhälle där vi blir allt för, så att säga, egocentrerade. Där för mycket handlar om, så att säga, jag och mitt liv, och där vi inte har förmågan att förstå att vi också är ett resultat av tider som har varit och därmed också kan ta egen makten över, så att säga, vår egen kraft och se vad vi skulle kunna bli. Därför så tror jag att det är viktigt att vi möjliggör för så många som möjligt att faktiskt få upp ett intresse av att så här, vänta nu, hur har det här samhället blivit som det har blivit? Varför beter vi oss som vi gör mot varandra? Hur kommer det sig att vi har en av världens äldsta, eller att vi har världens äldsta, så att säga, tryckfrihetsförordning, eller att vi har en så stark demokrati i Sverige, eller hur kommer det sig att samhället ser ut som det gör, som är ett resultat av hur det såg ut i så att säga, slutet på 1800-talet och början på 1900-talet i Sverige? Det är så mycket som ligger historiskt i hur vårt samhälle ser ut idag, och jag tycker att vi har ett gemensamt ansvar att också lyfta det för att kunna möjliggöra för människor att dels förstå sitt sammanhang, men också utifrån det faktiskt kunna fatta, så att säga, egna beslut om vart man vill eller vart man är på väg. Jag tror att när vi sluter oss för mycket och tänker att så här, ja, det är jag och mitt liv och jag kan, så att säga, jag kan vara här i min egna lilla bubbla och leva på det viset. Det kan man. Men vi har också någonting annat som vi måste förhålla oss till. Det gemensamma. Det ser vi ju, liksom, inte minst tycker jag nu i Ukraina, i Rysslands invasionskrig. Att det man ger sig på ifrån Rysslands håll, och det är medvetet, så väljer man att slå ut bibliotek, arkiv. Man ger sig på museer. Och det här handlar ju inte om att de råkar komma i krigets väg. Det kanske de gör också. I viss mån. Men vi vet också att det är medveten strategi. Därför att det är ett sätt att slå ut människors identitet. Det är ett sätt att slå ut samhällsgemenskap. Att få oss att, så att säga, inte ha kvar det där som bidrar till ett shit. Och jag tror att det är viktigt för Sverige, där vi befinner oss idag, att inte bara fundera över våra olikheter och vad som gör oss till, så att säga, fristående satelliter. För det är vi bra på. Vi är ju ett av de länder i världen som ligger högst upp på den här, ni vet, självförverkligande skalan. Mm. Att man kan bli vad man vill och göra vad man vill med sitt liv. Och det är fantastiskt. Men vi ska inte glömma att vi har hamnat där därför att det har skett en massa andra saker rent samhälleligt som har möjliggjort för detta. Och det måste vi ta ett gemensamt ansvar för.
Jag tänker, vad heter det, där vi pratar om läsförståelsen, att vi är i ett samhälle nu där det har skapats en splittring och vi har en stor andel elever som inte är lika duktiga på att läsa och skriva som du nämner och som vi ser även på skolresultatet och så. Som kulturminister, vad kan du, förutom den här kulturkanonen som, ja, jag börjar fatta lite vad det handlar om. Hur kan man liksom stimulera till att fler börjar lära sig att läsa och bli duktiga i skolan? Och framförallt med dem med annan bakgrund. För jag tänker å andra sidan att när jag har varit på skolor och så där, det är att när elever känner att det man berättar om och det man beskriver om har koppling till deras verklighet, då är de intresserade. Men när man börjar prata om saker och ting som är för länge sedan i periferin, då stänger de av. Och då tänker jag, vad kan man göra mer för att få elever att lära sig och läsa?
Men det här skulle vi kunna prata jättelänge om, och det är nog inte bara för att jag är kulturminister utan också för att jag är lärare i grund och botten.
Ja, och därför jag ställer frågan.
Men jag tror att det handlar jättemycket också om att dels kunna, man måste ju såklart utgå ifrån intresse, det tror jag du har helt rätt i, att någonstans så tror jag att det i varje person och i varje barn och ungdom finns ett intresse som man också kan använda för att locka till lärande på olika sätt. Men jag tror också att man behöver bli bättre på att försöka även för den yngre generationen få dem att förstå varför historien spelar roll.
Förlåt, kan du ta en gång? Jag tappar fokus.
Du kan ju lyssna på henne.
Jag kan inte det. Du vet, jag är en sån här elev i klassen som måste bara fokusera på en sak.
Okay,
förlåt. Nu tar jag det här för Hanniks skull en gång till.
Ja. Och jag är en sån här elev som behöver fokus, lugn och ro här. Ja. Kan ni sluta viska? Parisa, du borde säga till om du som lärare, hur hanterar det här? Om läraren pratar så ska man vara tyst.
Okay.
Ja.
Nej, men så här, jag tror att det är viktigt att man kan liksom använda sig av intresset som ändå finns hos barn och unga. För det finns ett intresse hos de allra flesta. Man kan använda det för att locka till lärande. Och det kan man göra på olika sätt. Men jag tror också att det handlar mycket om att visa, även för den yngre generationen, varför historien spelar roll. Det där är ju ofta någonting som kommer när vi blir äldre. Att man så här börjar inse att och kanske också med att man får liksom egen familj eller egna barn, att man kan börja fundera över så här, oj, vad är det som har lett fram till det här och olika skeenden och sådär. Men jag är helt säker på att även den yngre generationen kan ha ett intresse av det, om man kan, så att säga, spegla det på ett sätt som också förklarar deras egen tid. Men det här är ju, nu har jag ju liksom lärarhatten på mig, så det får ni väl leva med då att jag...
Vi har ju pratat om frihetsbegrepp och demokrati och yttrandefrihet. Regeringen vill nu eventuellt förbjuda förnekelse av förintelsen. Kan du berätta lite om hur ni tänker där och vilka fördelar och nackdelar det finns?
Mm, ja, men absolut. Det här är ju ett förslag som presenterades här i förra veckan och som vi nu går vidare med. Och tanken med det här är ju just precis som du säger, att det ska bli, så att säga, straffbart att förneka förintelsen. Och det här är ju som ett led i också dels att stärka upp och tydliggöra den lagstiftning som redan finns idag kopplat till hets mot folkgrupp till exempel. Men det är klart att kopplat till det här så måste man ju prata om, så att säga, yttrandefriheten som är ett så att säga, en bärande del av vår demokrati. Att den så att säga, finns där i sin fria form. Men även, så att säga, än idag så är ju inte den oinskränkt. Det finns ju en rad inskränkningar på yttrandefriheten så som den är utformad redan idag. Och det här förslaget innebär ju egentligen inte någon ytterligare inskränkning i lagstiftningen kring yttrandefriheten, utan det innebär är att man då gör det straffbart och gör det tydligare vad som, så att säga, är straffbart när det kopplas till hets mot folkgrupp, eller i det här fallet då kopplas till...
Men hur kommer det se ut i verkligheten? Alltså om någon vill diskutera ja, men var det verkligen 6 miljoner judar? Var inte det 4 miljoner som dog? Kommer det då vara under den här lagstiftningen?
Ja, men här handlar det om att titta på hur lagstiftningen faktiskt är utformad. Det, som jag sa, yttrandefriheten är ju inte oinskränkt idag. Däremot är det ju, så att säga, det ska ju mycket till för att man ändå ska falla under kategorin hets mot folkgrupp. Och jag tror att så här, alla människor inser ju att vi måste kunna ha en diskussion som utgår någonstans ifrån att vi vill ha en yttrandefrihet som är, så att säga, som bär upp den svenska demokratin. Men samtidigt så vet vi att det finns idag inskränkningar i den, och det finns också annat som gör att vi måste väga den hela tiden mot andra värden som handlar om trygghet och säkerhet. I det här fallet så handlar det om att väga då yttrandefriheten mot ett, så att säga, säkerhet eller trygghet för en viss grupp individer.
Men tror man att man kan få bukt med antisemitism genom att förbjuda att förneka förintelsen?
Jag tror inte att man kan få bukt med antisemitismen på det sättet. Antisemitismen är ju idag spridd i samhället och delas av så många, så att säga, grupper med olika typer av våldskapital dessutom. Och där tror jag att det handlar ju väldigt mycket om att man måste göra olika saker. Det här är ett sätt att jobba, men det kräver ju också att man jobbar med till exempel utbildningsinsatser, vilket jag tror är kanske det som är mest effektivt, det vill säga se till att barn och unga som kommer med föreställningar antingen från sina hem in i skolans miljö eller som i skolans miljö utsätts för olika typer av föreställningar som har, så att säga, antisemitisk grund, att man faktiskt klarar av att ta de diskussionerna och problematisera kring det och också, så att säga, koppla dem till vad det faktiskt är. För det som är just med antisemitismen, varför den skiljer sig ifrån rasismen i övrigt, det är ju dels för att den samlar våldskapital ifrån flera håll. Men det är också därför att den har så starka historiska rötter och artar sig på sätt som vi kanske normalt sett inte, om vi inte tänker på det, ens förknippar med, så att säga, antisemitiska uttryck. Alltså så pass grundad är den.
Jag förstår, men det finns också... Jag är väldigt emot antisemitism, jag är pro-Israel och så för
det är
mig,
antisemitiskt. Ja,
för mig det handlar inte om det alls, men jag är väldigt också pro-yttrandefrihet. Och det blir lite konstigt om man ska förbjuda att man förnekar förintelsen. Ska inte man fokusera bättre på de som ropar from the river to the sea och jihad i antisemitiska demonstrationer istället för att diskutera hur många judar har dödats under Hitler.
Jo, och det här handlar ju inte om att diskutera hur många judar som har dödats, utan det här handlar ju, så att säga, det vi gick vidare med i förra veckan, det lagförslaget, det handlar ju om så att säga, förnekelse av antisemitism och att det ska bli straffbart. Och det handlar ju om ett förtydligande i befintlig lagstiftning och befintlig inskränkning i yttrandefriheten.
Förnekelse av förintelse, menar du, va?
Förlåt, vad sa jag?
Antisemitism.
Ja, förlåt. Ja,
kan du ge ett exempel på hur det skulle kunna se ut? Alltså hur kan X förneka något och så kan det vara straffbart?
Alltså det här, jag tror inte att det är jag som ska ge de exemplen, utan det har vi domstolar och annat som ska kunna göra de värderingarna. Utan här, det vi gör ifrån politikens håll, det är ju att se till att lagen är så tydlig att den faktiskt går att efterleva och också följer internationella, så att säga, konventioner.
Ser du några som helst eventuella nackdelar med det här?
Ja, jag tycker att det är värt ändå att påpeka att det är klart att det finns en så att säga, diskussion och debatt kopplat till yttrandefriheten och dens inskränkthet. Och den finns konstant, den finns i detta. Den finns även i diskussionen som vi har haft kring andra lagförslag som handlar om att komma till rätta med vissa, så att säga, trygghets- och säkerhetsaspekter i samhället. Och här måste man ju tror jag också våga erkänna den målkonflikten som finns. Vi har en stark och viktig yttrandefrihet i Sverige. Den är liksom, den är grundlagsskyddad och den är en bärande del av vår demokrati. Den ska vi värna. Men för att kunna slå vakt om den så måste vi också titta på vad effekterna av den blir. Det vill säga, vad är konsekvenserna av att vi värnar yttrandefriheten? Är det att människor får säga vad som helst i vilka sammanhang som helst? Och det har vi ju konstaterat att nej, så tycker vi inte att det är. Så redan där har vi ju så att säga börjat inskränka på den. Och det har vi ju gjort inom lag under rätt lång tid, har det sett ut på det viset. Och då har vi ett så att säga, situationer och ett läge där det svenska samhället utvecklas och utmanas. Men vi har också ett läge där omvärlden förändras och utmanar oss. Och i det tror jag att vi behöver kunna erkänna att det finns målkonflikter i detta. Vi måste kunna prata om de målkonflikterna. Och vi måste också kunna väga olika värden mot varandra. Där ett värde är naturligtvis att slå vakt om yttrandefriheten, för att den är en bärande del av demokratin. Men en del handlar ju också om att vi måste kunna skydda och trygga människor som bor runt omkring i Sverige och se till att säkerheten fungerar.
Men är det inte bättre om vi fokuserar att gränsen ska ligga vid uppmaning till våld till exempel? Jag är emot hets mot folkgrupplagen. Jag tycker att den är onödig egentligen. Så länge man inte uppmanar till våld, varför ska den personen straffas?
För vad man säger egentligen, det är att ord är våld.
Ja.
Det är egentligen det lagen säger om det nu går igenom.
Ja, men precis. Och så ser ju lagstiftningen ut redan idag.
Är det bra?
Alltså vi har ju idag inte en oinskränkt yttrandefrihet. Vi kan inte säga vad som helst till varandra eller högt utan att det får så att säga, straffbara konsekvenser. Och det är ju någonting som vi har bestämt gemensamt i samhället och som har funnits under lång tid. Det lagförslaget som kommer nu som handlar om förnekande av förintelsen, det är ju egentligen ett förtydligande till en redan befintlig inskränkning av yttrandefriheten.
Men inskränkningarna hittills är ju ämnade för att förhindra våld eller eskalering till våld eller att någon utsätts för något våldsamt uttryck, eller hur?
Ja, precis.
Men i det här fallet så är det, jag är inte heller förintelseförnekare, men är inte det här egentligen frågan om man kan diskutera ett historiskt faktum? På vilket sätt är det våld? Vem skyddas av att en historisk händelse diskuteras och så finns det idioter som lägger fram helt sjuka konspirationsteorier kring det? På vilket sätt, vem tryggas och på vilket sätt?
Kan det inte stärka egentligen de konspirationsteorier?
Exakt.
Om man förbjuder dem, ja, på det sättet?
Vi har ju idag redan som det är bestämt oss för att vi ska inte och kan inte säga vad som helst till varandra utan att det får konsekvenser. Så att vi har ju redan idag i lagboken bestämt att vissa saker faller inte under en oinskränkt yttrandefrihet. Så att det är klart att man på ett så att säga, filosofiskt plan kan diskutera hur skulle en så att säga, helt oinskränkt yttrandefrihet kunna se ut, där den inte regleras på något vis. Det kan man ju ha en diskussion om. Men så ser ju inte verkligheten ut i Sverige, så ser inte vår lagstiftning ut och så är inte heller så att säga, tanken med det här förslaget, utan det här förslaget kopplar ju redan mot en befintlig inskränkning
men,
i yttrandefriheten.
Men Pajsa, om jag får vara lite elak, kan det inte vara att det här är bara symbolpolitik från regeringens sida? Alltså det är bara symboliskt, det är, i praktiken så är det ingen skillnad, för jag menar begränsar ju inte så. Om någon redan tycker så, så tycker man ju redan så. Det påverkar ju inte de judar som bor här. Det är ju inte så att deras liv blir bättre av att...
Fast där skulle jag nog vilja motsäga dig ändå. Därför att det som det här lagförslaget ändå gör, det är att det möjliggör för enskilda individer att också få ersättning. Så ser det inte ut idag, utan lagstiftningen hets mot folkgrupp, det är liksom riktat just mot folkgrupp och kan därför inte så att säga användas för att man som enskild individ också ska kunna så att säga, få möjlighet att få ersättning av det man har blivit utsatt för.
Jo, men ersättning i den här frågan, jag tänker att förneka förintelsen, menar du att
vem är det som ska få ersättning då? Är det de som är släkt till förintelseöverlevare eller vad då?
Ja, återigen, här är det ju inte politiken som ska göra de här bedömningarna, utan det har vi andra som gör och professionen själv som gör, utan här handlar det ju om att möjliggöra för ett förtydligande av lagstiftningen, men också titta på möjligheten för enskilda individer som då blir drabbade eller utsatta av detta.
Hej på dig, min vän. Lyssna på mig nu. Du är mycket fin människa. Du har betalat biljet på klubb Sista Måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Tack vare dig så är det möjligt för grabbarna att köpa kaffe latte ute på torget. Betala räkningar. Köpa blodpudding till familjen. Åka tunnelbana. Eller dricka en kall Norrlands guld på uteservering. Ibland. Dit bidrag gör grabbarna mycket glada. Dit stot gör Sista Måltid möjlig, helt enkelt. Tack, min vän.